Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Joo, niin ehkä läpi sen tullaan. Elä tulta.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av Handbollspodden. Avkasten lite då, som vi gör ibland, senare inspelningar än vanligt. Det är ju nu då alla hjärtans dags kväll som vi sitter här och spenderar med Handbollspodden. Det är jag, Emil Sjölin, det är Josef Pujol och det är Charlie Sjöstrand. Och vet ni vad? Jag tömde mitt minneskort idag. Det gör jag inte jätteofta. Så nu har vi, ska vi se här, 46 dygn, 46 timmar och 58 sekunder på. Så att vi kan egentligen sitta här hur länge som helst nu. Kul va?
Jättekul. Charlie Sjöstrand tömde sina vuxenpoäng igår när han och sina hans 40-kompisar skulle kolla Super Bowl. Det är därför vi är sena.
Att det känns verkligen som en grej man gör en gång när man är 21. Och sen kommer man på, det var inte så kul va?
Hawaii och Bussola ska på dagis imorgon, jag pallar inte.
Fan vad rätt ni har. Alltså jag mår så dåligt idag va? Mm. Varför gjorde vi det? Jag har sett 0 minuter av den här säsongen.
Ja, var det Green Bulls som vann eller?
Green Bulls var det ja.
Eller vadå? Ja. Men det var säkert mäktigt att se halvtidsshowen och allt vad det är.
Medel. Ja. Medel. Allt var medel.
Mm. Åt så ni någon god mat då? I alla fall?
Nej.
Vad fan? Nej, okej.
Okay. Ja. Nej, det var helt meningslöst var det faktiskt. Jag tror inte det blir något Super Bowl 2023. Svårt att se det faktiskt.
Vi kan ju ha en omröstning bland våra patrons. Jag hoppas inte att någon lämnar oss nu för det här sena avsnittet. Och om ni lämnar oss, då kan ni ju skriva en liten kommentar att det hade med Charlies Super Bowl-kollande att göra. Så det kommer in rätt i rullorna så att säga.
Mm. Skit ska skit ha.
Ja, men nu då när vi har liksom snackat ner lite grejer så kan vi ju snacka upp lite grejer. Vi har ju, förutom då den här vanliga avsnittet den här veckan, så har vi ju en intervju signerad Josef Pujol. Ska vi säga att det är din första intervju någonsin?
Ja, på den sidan micken.
Ja. På andra sidan har det ju varit ofta.
Aha.
Ja. Mm-hmm. Mm, nej, men och sen så jag har ju varit delaktig i några intervjuer typ ihop med dig skulle jag vilja säga. Mm. När vi hade aktioner nu i december till exempel.
Verkligen.
Och då känner jag faktiskt mycket bekväm, för då känner jag så här att att jag kan komma in med lite så här spetskompetensiga frågor om grejer.
Nu när som en andra tränare helt enkelt.
Ja, men lite så. Och nu när första tränaren då var lite sjuk här. Eller då känner jag mig otroligt utanför min lilla komfortlåda.
Och det är ju väldigt härligt. Vi kan ju nämna då att det är med Oskar Bergendahl som ju är då EM-guldmästare, All-Star Team och allt sånt där. Men det är också din gode vän.
Ja, precis. Och det var väl lite det bland annat som gjorde att jag tog den intervjun, var för att jag har lite koll dels hur han funkar och koll på hans karriär och lite sånt där. Och det var lite logistik kring det. Alltså. Men folk får ta det för vad det är. Oskar, vi tyckte i alla fall att det fanns en liten story att berätta, så att säga.
Det var också mycket gulligt, för grejen med dig, eller så som jag och jag tror nästan alla andra också lärde känna dig när du gjorde entré i offentligheten, är ju som en person med ganska gott självförtroende liksom, och ganska säker på sig själv. Det är liksom inte mycket tvivel liksom på den grejen. Och därför var det extra kul att höra dig göra en grej där du var lite gulligt nervös faktiskt. Ja. Och du ska ha en jävla eloge för det, tycker jag. Det var modigt av dig att göra någonting nytt. Och jag kanske...
Är du stolt över mig?
Ja, det får jag fan säga. Jag tycker också att intervjun var ganska bra. Men den kommer någon gång i slutet på veckan här, torsdag eller fredag eller så. Så där kan du hålla utkik alla patrons.
Ja, det blir nog... Jag tror att det blir någonting. Hoppas att folk uppskattar det.
Jag minns 2013 eller 14 och sånt där. Måste det ha varit. När jag var RIK minns jag att var det ett reportage. Längre reportage på någon av antingen SVT eller TV4. Om Josef Pior. Där han sa att mitt mål är att bli seriens bästa mittnia, och det tror jag att jag kan bli också. Och skrattar jag gott. Men den självsäkerheten, alltså redan då menar jag, vad var det då, 21 liksom. Så att det är absolut en självsäker herre i vanliga fall, och du blev ju det med en av seriens allra bästa.
En gång i tiden. Kan tyvärr inte leva på...
Jag tror du hade varit en av seriens bästa mitt när du kom hem nu med.
Ja, tack. Topp 10 i alla fall.
Ja.
Ja, det får vi fan hoppas i alla fall.
Finns det 11 ens? Finns det 11 mitt nivå i den här
scenen? I alla fall typ 14.
Ja, jag tror vi kommer komma tillbaks lite till att du sitter på andra sidan intervjumicken i det här avsnittet. För en grej jag gjorde när vi var sent ute med det var att jag bad lyssnarna skriva in lite önskemål och förfrågningar om vad de ville höra. Och några av de grejerna är sånt där jag kommer ställa ganska raka fråga-svar-grejer till dig och Charlie. Så att det är ännu mer än vad vi brukar ha det. Lite så att jag kommer fråga er grejer och ni får svara helt enkelt. Ska vi också passa på att tisa lite att nästa vecka kommer vi köra lite allsvensk special, eftersom vi har, i alla fall nu, jag vet inte om det fortfarande kommer vara så då. Jo, men det måste det ju vara. Serieledande tränaren Tony Johansson i OV Helsingborg som har lovat att susa förbi en sväng.
Mm, det ska bli jävligt spännande och intressant. Det har ju hänt en del i allsvenskan. Vi kan ju spara det stora snacket till nästa vecka när vi har en expert i det, alltså gjorde rätta bemärkelse vad det gäller allsvenskan med oss. Men det har ju svängt lite där. Amo var ju klara i november redan för handbollsligan. Nu ligger de bara två i allsvenskan. Så att inte hur de ska lösa den ekvationen.
Men är det inte du som brukar säga det, att med det spelarmaterialet så kommer Amo alltid vinna serien ändå, eller?
Ja, det borde de göra. Och det står jag fast vid. Det är oerhört flopp om Amo inte går upp i handbollsligan. På ett eller annat vis. Jag tycker de bör vinna serien också. Men om de inte går upp i handbollsligan antingen direkt eller via kval, så är det ett jättefiasko. Men det tror jag att de gör det. Så att vi ska inte måla fan på väggen än.
Nej, så är det. Och vi känner ju att vi saknar lite kompetens. Förra åren så kollade jag ju rätt mycket allsvenskan när Halby låg där. Förra året kollade du rätt mycket när Hammarby låg där, Josef.
Även förra året.
De var ju nere två säsonger. Ja. Så då har vi haft lite bättre koll. Men, så anledningen till att vi har släppt allsvenskan i år är ju egentligen inte för något annat än att vi har sett lite färre matcher och därmed inte riktigt kunnat bottna i och snacka så mycket om det. Så det kommer då helt enkelt. Men vi har
det är också därför vi snackar mindre om Division 3 Öst. Norröstra var nu BK Mitter spelade.
Fan vad vi snackade om det.
Ja. Det var också sämre koll nu för tiden.
Ja, man kan, vi har absolut sämre koll på den serien. Ja. Även om man kan utgå ifrån för Division 3 väst, Östsvenska eller vad det nu hette, var ju sig väldigt lik från år till år. De flesta som spelade där var ju inne på sin 25-26 säsong i serien, så att man kan utgå ifrån att den är rätt lik.
Och Mattias pojkarna hade fortfarande bruna tröjor eller vad det nu.
Och schackrutig målvaktsdress med schackrutor i färgen lila och gul, tror jag, om jag minns det rätt. Och är väldigt elegant.
Fasen vad läckert.
Så är det.
Vad ska vi prata om då?
Jo, men jag tänker att vi ska börja lite med frågorna vi har fått in då. Och den första frågan vi har fått in tycker jag är lite intressant. Och jag noterade att du, Josef, frågade Oskar om den frågan. Du frågade honom vad han tjänar eller vad han kommer tjäna. Och fick ju då, som man alltid får, svaret pass. Och det är ju nästan alltid så när man försöker luska lite i vad spelare i svenska ligan spelar. Varje intervju Christian Albinsson gör så frågar han ju det. Jag tror han har fått pass varje gång. Det är ju lite samma när vi har varit inne och snackat löner utomlands. Ibland sipprar de ju ut. Det finns ju ibland uppgifter som är mer eller mindre bekräftade. Men det är lite lurigt. Jag skulle säga att jag vet inte riktigt heller. Men eftersom ni både har spelat i det som då var elitserien, nu varit proffs i lite olika ligor och har bra koll på handbollsligan, så tänkte jag att vi skulle prata lite löner utifrån det som ni vet, eftersom ni har varit spelare i ligorna. Så då vill jag fråga er, den första är en rak fråga så här: vad tror ni att en startsexispelare i en mittenklubb i handbollsligan som inte är en stjärna men som spelar 45 minuter ungefär har i månadslön?
Du har ju ett namn i ditt huvud.
Ja, precis. Det blir ännu roligare om vi säger någons namn.
Ska vi säga då... Nu är det svårt att veta nästan vad
Johan
vi har.
Johan Nilsson, hög nia i Alingsås, eller?
Ja, men det...
Var ligger de? De ligger väl typ femma eller
sexa. Ja, men det är ett ganska bra namn, ja, tycker jag.
Ja. Charlie? Jag tycker så här om handbollsligalöner. Det är faktiskt en av få där jag känner att jag har ganska dålig koll. Och det är typ endast av den anledningen att jag har ju alltid spelat en klubb, eller jag har insyn i den klubben som kanske alltid har betalat sämst, men i alla fall en av dem. Medan Charlie, som ju har fler klubbar, svenska handbollsklubbar på sitt CV än vad många har
kalsonger
i veckan. Ja, något åt det hållet i alla fall. Jag tänker att jag
Charlie
passar
är
väl
den enda som har spelat i alla klubbar i elitserien.
Det är väl, jag var ju före min tid. Jag tänker att jag var en oerhört modern handbollsspelare. Det är ju vanligare idag att folk har 3-4 klubbar. Eller?
Mm, det tror jag.
Det är ju svinmånga som har spelat överallt i Sverige nu.
Ja, det säger magkänslan också.
Jag tror att Johan Nilsson har mellan 25 och 30 000 i månaden.
Tror du det?
Mm, tror jag.
Ja.
På grund av att han har varit där så länge och han är lagkapten. Ja, i och för sig. Ja, han kom tillbaka precis. Lite på nåder i och för sig. 20 då. För ja, att jag tror definitivt att hans sista år där innan han la av, så att säga. Då låg han på de nivåerna, tror jag.
Ja, det tror jag.
Jag kan ju sätta ner näven och säga en siffra. Jag vet ju inte heller.
Nej, såklart. Nej. Men det
var ju faktiskt på så sätt ett lite dåligt exempel. För det kan man också ta egentligen för folk som inte... Alltså det är ju så jävla logiskt när man tänker efter. Men det är ju likt alla andra yrken, så är det ju väldigt ojämnt per position. Och just Johan Nilsson var ju vänster och höger nio, vilket ju ofta är kanske ihop med målvakt den dyraste positionen, skulle jag säga. Om man pratar generellt. Även vänster nio går ju in i det. Och så har vi i andra änden. Så är det ju de överlägset billigaste i vänsterkanter.
Om de inte har något extra. Något som liksom...
Något fräcka tatueringar eller så.
Något som får liksom. Något som man säljer tröjor på.
Ja, att precis. De kanske firar mål väldigt explicit. Eller så.
Precis. Ja. Att man liksom man lockar folk till hallen. Då kan man få en jävla...
Men fattar, tror ni jag frågar vidare i samma kategori då. Om vi säger då 20, 25, kanske 30, där i det här redan. Om vi,
20, 25.
Ja, om vi byter förening till botten och kollar typen förening som Aranäs. Hur stor tror ni skillnaden är då? Är det liksom 5 000 ner eller är det halva?
15 000 kanske...
Deras de bäst betalda, ja precis.
Ja, Berka är nog den enda som har 20 eller över i Aranäs skulle jag säga.
Ja, jag tror inte att han har 20. Men då tror jag till exempel att han har valt, eller han har kanske lite under 20 skulle visa. Men till godo då, att han, jag tror inte han kanske behöver vara på varje träning. Aha. Utan att han får lite mer flexibilitet på så sätt i förhållande till sin civila karriär. Eftersom sånt tvingas ju en klubb som Aranäs göra, för att man kan inte kräva samma närvaro kanske för att man inte kan betala liksom, att folk kanske måste jobba 100% eller 80 eller någonting, och ibland så kör det ihop sig och då måste man liksom tillåta det, ha det lite wiggle room.
Ja, och då, det gör ju att vi kommer in på ytterligare en sån här elasticitetsfaktor i de här sammanhangen då. För att om du då flyttar bara söderut. Nu har vi varit inne på två klubbar som ligger i norra Halland och i Västergötland här. Om du flyttar ner till de som ligger just nu allra sist, IFK Ystad. Där har ju en målvakt som inte ens... Ja, där har ju en målvakt dubbelt så mycket betalt som Daniel Bergqvist har.
Mm.
Direkt. Och det hade han alltså, inte för att han är dubbelt så bra, utan för att där finns lite andra pengar. Och då är ju inte IFK Ystad de som betalar bäst löner i Skåne på något sätt. Men en målvakt där har ju... Ja, 40.
Ja, alltså här känner jag faktiskt att det inte riktigt bottnar. Men alltså jag fattar ju att Primoz Prost...
Ja, det är inte Primoz jag pratar om.
Nej, men han har ju en trevlig lön liksom. Mm. Inget snack om det. Va? Där, det är ju inte så att han spelar ju inte i IFK Ystad.
Bara för att typ, han känner
någon annan
Pedersen.
Nej, precis. Av någon annan anledning än pengar. Typ. Alltså, det finns såklart specialfall, men utländska spelare, i alla fall i den åldern, han hade ju spelat i Rumänien om han hade tjänat 500 euro mer. Ja. Typ.
Och det är ju gött att veta vad den där brassen fick som var inne med. Ja, okej, en sista
mer av honom i en eventuell intervju senare veckan. Ja,
precis så. Men jag vill också upp och nosa lite på premiumsegmentet då. Om vi liksom kollar IFK Kristianstad, Sävehof, Ystad IF, som jag gissar är de tre föreningarna med högst lönestruktur. Vad tror vi att den mittnia startspelare känner där då?
Ja.
De bäst betalda i... Om vi tar Ystad och Kristianstad så tror jag att de ligger runt 50-strecket. Det finns vissa som... Det finns vissa som är uppe och nickar på mer än det. Och det är ju ingen idé att vi liksom försöker hymla med vilka det är. Det är en sån här... Det är en sån här vedertagen sanning att har 70 eller 80 000 i månaden, och det har ingen aning om sanningshalten i det, men det är en sån som man har hört från, jag har hört det från så många olika ställen, så det är så här, antingen så har det gått rundgång i det ryktet eller så ligger det någon sanning i det. Ska ligga på upp mot 60 tror jag i månaden, det är samma där, det har jag hört från två av varandra oberoende källor, hur oberoende man kan vara varandra i handbolls-Sverige med tanke på den ankdammen det är, så att det kan liksom, det kan vara exakt samma källa, men jag har hört det så många gånger, så att då liksom, men det är två som sticker ut på min tid, och då pratar vi ju liksom 7 år tillbaka, 7-8 i den lilla tiden jag var i Kristianstad. Då snackades ju om, alltså, Lars Möller Madsen, Darko Martinovic.
Just det, han var fin, namn. Han bosniska högernian.
Precis, och då var det ju så här löjligt rykte som gick att Lars Möller Madsen, det var Lars Möller Madsen, han har 70 000 i månaden. Nej, han har 70 netto i månaden. efter skatt, Sjölin.
Tack.
Och det var så här, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Men när jag var där då och försökte liksom nysta lite det, så det landade det att Darko Martinovic var den bäst betalde i IFK Kristianstad. Och då sades det att han hade 55. Och det är möjligt att liksom under den resan som de har gjort sen med sina guldår, att kanske spelare liksom, det är väl möjligt att Nebojša Simić var uppe på 60 eller alltså, jag har ingen aning. Och det finns också så här ganska
Olaf Gudmundsson var säkert uppe och nosade på de.
Ja, precis, jag tror
speciellt liksom, när han kom tillbaka kanske.
Ja.
Jag hörde att en spelare som Daniel Lindgren, han värvade som drott som en försvarsspecialist, fick 47 000 i månaden. Och varför jag kommer ihåg det vet jag inte, men liksom en siffra som har fastnat. Och det är samma där, jag vet inte, det kanske var 45, det kanske var 50, det kanske var 40, jag har ingen aning. Men 47 var en siffra jag hörde. Och det är så här, okej, det är en försvarsgubbe som har det i IFK Kristianstad nu. Det går bra nu, gubbar. Men jag tror inte att det liksom, lönerna har rusat iväg där. Utan spelar du i startlinan där på 9 meter så är det väl mellan 40 och 50, skulle jag tro, IFK Kristianstad. En spelare som Mattias Helt Jepsen byter ju inte från IFK Skövde till IFK Kristianstad om man inte får lite bättre betalt. Jag tror inte bara det är Jonas Wille och liksom spela inför potentiellt 5000 på läktaren eller 4000. Utan det är ju säkert att han kan vara uppe och nicka på lite högre lön. Och där tror jag också att han ligger på 45000 kronor i månaden i IFK Skövde som det är. Om jag ska sitta här och spekulera på en måndagkväll så... Så han är ju säkert uppe i 50 000 kronors segmentet i IFK Kristianstad.
Men då utgår jag också ifrån att det finns en typ en gräns någonstans där en förening har tillräckligt många spelare för att kunna agera som en proffsklubb i Sverige. Det vill säga träningar på dagtid och sådär. Hur många klubbar tror ni har det?
Nej, alltså om man pratar rakt av så tror jag att det är Kristianstad. Och Ystad IF sen, alltså, eller Ystad IF är inte säker på att alla, där tror jag att det kan vara lite snickeri också, att med vissa jobb och vissa studiegrejer så är man med på vissa förmiddagar, alltså, och jag tror att det är många klubbar som försöker träna förmiddag. Det eviga värsta exemplet var ju RIK.
De hade ju supermysiga förmiddagsträningar.
Ja, de hade ju sina träningar sen. Var det 06.00 eller?
Jaha, med Sota där. Det var efter det gick. Så de slapp jag uppleva. Ja.
Ja, alltså bara för att ge möjligheten att träna förmiddag. Mm. Men att folk typ klockan 8.30 skulle vara på jobbet också.
Mm.
Vilket ju är helt galet.
Varför är det galet?
Nej, för att jag tycker att det är att kräva mycket av sina spelare utan att kanske betala för sig. Alltså som sagt, jag vet inte vad, om det var krav på att alla skulle vara där. Men jag menar, om du är, tjänar 9000 i månaden eller någonting och jobbar heltid. Så du är trött som det är med att ha eftermiddagsträning klockan 4 till 18, eller 16 till 18. Och sen gå upp till jobbet klockan 7.30 morgonen efter liksom. Och då begära, eller vad man ska säga, att man ska gå upp 05.30 för att hinna med ett gympass tre gånger i veckan. Det är galet. Men det är klart att det kan ju också vara... Jag såg ju precis den här som Christian Albersson rekommenderade på SVT Play om Nils van der Poel, dåre eller geni. Och det kan ju vara...
Han hade inte gnällt på att gå upp då.
Det hade han inte. Och jag menar det, alltså, under min tid i Hammarby där det definitivt inte var snack om några förmiddagsträningar för att ingen tjänade liksom bra nog. Då tyckte jag ju till exempel, eller jag var på Kalle Mattsson, att vi skulle typ försöka införa något sånt där. För att liksom, de som vill och kan, de kan få träna extra, mer organiserat. Sen vet jag inte om det var något jag faktiskt hade gillat i. Det var nog bättre i teorin än i praktiken, för min del i alla fall. Men jag tycker att det... Ja, det var nog inte... Alla var nog inte jättepigga, de träningarna.
Nej, jag är inte säker på att det är rätt. Och jag är inte säker på att det är så bra med tanke på det du just säger, att alla sen mer eller mindre ska gå och jobba heltid eller plugga heltid och sen ha träning på kvällen igen. Så jag är inte så säker på att det är fysiskt så bra. Sen
ja, eller mentalt tror jag, så bra kanske eller.
Nej, eller mentalt. Precis, men jag tror, men liksom att det är så här, det kan ju vara, det beror lite på om det är så här, premissen för att skriva på ett kontrakt är att bara så du vet så tränar vi här och här, då är det ju inte, jag tycker liksom inte att det är så här moraliskt fel för att de har 9000 i månaden.
Nödvändigtvis. Jag håller med.
Utan det är mer så här, i den här klubben så gör vi så här. Vill du vara med på det? Däremot om det är, jag har ett kontrakt och så helt plötsligt hittar någon på att nu är det träning klockan 6 och du måste vara med. Då hade man ju känt lite så här, okay,
men garanterat halva laget hade ju kontrakt, hade nog kontrakt när det en dag bestämdes det, och då hade de i alla fall säkert 10 spelare på kontrakt redan året efter.
Kanske, men det kan också vara, alltså jag tänker på hur det var mina första år i Alingsås. När Alingsås hade gått igenom ett stålbad ekonomiskt och allt vad det innebär, men då, vi körde ju också dubbla pass, men det fick vi göra på kvällen. Det var inte heller så jävla gött att köra löpning och gym efter handbollsträningen. Ja, men för det var, vi var ju tvungna att få in våra timmar med. Mm. Så att man gör ju det som funkar. Och då hade det ju inte heller gått att lägga på förmiddagen, för att hälften bor i Göteborg, några bor i Alingsås. RIK hade väl, jag gissar att det var ett gemensamt beslut någonstans som alla var med.
Hälften gick på studiegången eller vad det hette.
Ja, precis, men precis, de bodde där och jag gissar att de har sagt att hell no, jag tänker inte göra det här. Jag tänker fan, då gymmar jag en kväll efter träningen. Ja, då får du göra det, tror jag.
Ja, det tror jag också. Och som sagt att kanske inte just 0600, men jag efterfrågade någonting liknande i Hammarby just för att, alltså, ja, i mitt fall då, jag var typ 22 liksom och ville bli duktig. Och då är det väl lite den vägen man ibland måste vandra.
Mm. Bara för att stänga igen lönebutiken så vill jag också att vi rör oss ut i Europa och kolla lite då vad skillnaden blir sen då om man lyckas bli utlandsproffs i en, ja men säg då en mittelklubb i Tyskland. Vi har ju Erlangen som vi pratar mycket om i den här podden exempelvis då. Om du rycker åt dig ett kontrakt i Erlangen, hur mycket högre lön får du då än vad du hade tidigare i Alingsås?
Det är bara en som har spelat i Alingsås. Jag har dock inte spelat i Erlangen. Men nej, alltså det är klart, det beror på om man ligger i segmentet Aranäs, andra bästa kant i Aranäs eller första höger nia i Kristianstad. Men det är klart att då är du uppe och nosar på liksom så här, ja men säg nettolön mellan 40-50 och 8000 liksom.
En sak som jag också har förstått det med exempelvis tyska kontrakt, det verkar vara genomgående för de flesta europeiska klubbar av den digniteten, att dels får man ju lönen, men det är också mycket vanligare än i Sverige att du har boendet betalt och bilen betald och den typen av grej, vilket gör att lönen automatiskt blir det mer över i månaden också.
Ja, både och. Alltså, samtidigt så är ju det pengar som kanske annars hade hamnat i ditt, på ditt konto. För klubben spelar ingen roll om de betalar din lön och bil och vad du nu är, dina cigaretter liksom. Alltså du är ju en fast kostnad för klubben på x antal tusen kronor. Och sen så hur de, så är det ju mer att vad som är skatte, bäst skattemässigt i de olika länderna. Och där kan det ju verkligen skilja sig åt. Alltså jag spelar i Frankrike nu. Jag har min lägenhet betald av klubben. Och det tror jag är det första gången jag har det. För att till exempel om det var i Danmark så fick man inte det tills de ändrade det. Och, alltså det är ju massa sådana olika skatteregler som gäller i de olika länderna liksom.
Ja, och sen är det nog olika policies i olika klubbar med. För att utan att liksom röja honom, så när jag pratar med mig i Bergen, han pratar nästan alltid om lägenhet och bil i sina kontrakt. Och massa annat sånt där. Och så får det här, jag får det här också, okej. Okay? Det var liksom i den enda proffsklubben som jag har varit i då. Där var det ju, jag tror ingen hade, det var ingen som hade lägenhet och bil. Utan, och jag vet att vi försökte förhandla in så här att jag skulle få två fria resor hem till Sverige per säsong eller sånt där. Och de var så här, du får 500 mer i månaden istället. Euro. De pallade inte, eller de orkar liksom inte så här. Fixa ditt eget jävla leasingavtal. Ja, så får du får mer pengar här, håll käften.
Precis, och det är lite så tror jag många klubbar tycker att det är så här, ja, men, det enklaste för oss är att du betalar, eller vi betalar dig si och så mycket. Du får liksom 50 000 netto eller vad det nu är liksom. Och sen så har ju många olika klubbar har ju olika sponsordealer med bilfirmer och sånt här till exempel. I Tyskland var det ju väldigt vanligt, alltså hade du spelat en hade du suttit på läktaren i en tysk landskamp så fick du direkt ett ganska fördelaktigt leasingavtal med en bilfirma i Lemgo.
I Lemgo.
Mm. Ja, där alla tyska spelare åkte runt med en fet BMW och betalade väl typ en
tredjedel. Det stod ju en fet Lemgo BMW utanför Prioritet Serneke Arena nu när jag var där senast. En viss landslagsmålvakt som har den leasingdealen. Ja. Men för att liksom återkomma till det du började då, Erlangen och så vidare, Det beror också på vilken, alltså så här, det är inte nödvändigtvis var klubben ligger i tabellen, men om vi säger Erlangen och återigen Minden då, vi följdes ju åt från andra ligan och blev någon slags konkurrenter där, gick upp samtidigt, och Erlangen är ju ansedd att vara, alltså har ju givetvis förankrat sig i första ligan på ett annat sätt och är ju en kapitalstarkare förening. Men då vet jag att mitt sista år i Minden, eller innan jag förlängde, då var det så här, ja men Erlangen kanske behöver ersätta, för de ska inte ha kvar Martin Stranowski som var vänsterkanten då i Erlangen. Och han har varit i legend liksom, slovakisk landslagsspelare, född 83 tror jag. Och så här, skulle inte han vara kvar då? Och då var det ändå så där, det var inte mil ifrån vad jag hade i Minden. Och det var så här, ja men han ligger på den här nivån. Och då var det så här, men fan, det är ju... Då kände så här, att jag blev nöjdare med min lön när jag hörde vad Stranowski hade i Erlangen. För jag tyckte också att han var en jävla legend och att Erlangen var en större klubb på alla sätt. Men jag vet att jag som förstekant då i Minden hade ju mer än vad exempelvis Hampus Wanne hade i Flensburg. Och det är inte för att jag var en bättre kantspelare än Hampus Wanne. Ja, den tiden var ju nästan det faktiskt. Nej, men det var ju för att de hade ju liksom första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, och sen så kom de andra gubbarna där, så Wanne var ju bakom Eggert. Så liksom att de skulle, att det var ju givetvis så att det är en hierarki inom klubbarna med.
Ja.
Och i våran klubb, alltså vi hade en vänster nia från Slovenien, Nenad Bilbia, han hade ju mer netto än vad jag hade brutto.
Ja.
Så det är också så här helt sinnessjukt vad det är, och han bidrog ju för fan netto noll till laget. Så det är så jädra, det är precis utomlands som det här beror på alltså hierarkin, klubben, tradition, position, ett och tvåa.
Och så här, unga spelare som kommer upp från olika eller egna leden oavsett land tjänar ju pissdåligt. För att de gubbarna behövs de också. Alltså, och nu tror inte Wanne till upp att jag säger det, men det fanns ju också en anledning till att Flensburg chansade på en 20-årig svensk vänsterkant då 2013. Alltså jag tror inte att, nu är han väl världens bästa just nu då, men det tror jag inte ens att till och med ens de förutsåg när de värvade honom för 9 år sedan. Utan de ville ju ha en billig vänsterkant som kunde acceptera att sitta bänk bakom Anders Hägget, som då var kanske en av världens bästa vänsterkanter. Och sen var ju det en jävla möjlighet för Wanne och allt och så vidare, bla bla bla. Det var ju jättebra. Och han känner bättre nu. Men det är inte, det kan verkligen skilja sig åt inom laget som Charlie är inne på.
Men där gissar jag att i Bundesliga-klubbarna måste man väl åtminstone pröjsa alla så pass bra så att alla är så att säga proffs och kan träna? Eller,
ja.
Eller är det bara mitt huvud som säger det?
Nej, alltså jag vet inte exakt hur det säger i Tyskland, men jag vet faktiskt exakt hur det funkar i Frankrike. Där tror jag att det är via något kollektivavtal, så är det minst du får betala. Alltså där kan man när man får ditt proffskontrakt, då måste man ha alltså 1200 euro. Alltså 12 000. Sen är jag lite osäker på brutto, netto och vad det eventuellt skulle bli. Åt det ena eller andra. Så jag vet inte vad skattesatserna är och sånt där. Om, det är, om du kan leva, om det blir 10 000, 9 000 och ett halvt tusen ute. Om man kan leva på det, bla bla bla. Men det vet jag, det är en sån siffra som jag vet att liksom de unga med sitt första kontrakt tjänar här i mitt lag. Och då skulle jag säga så att några av dem är ju jävligt dåliga. Alltså, eller alltså, på så sätt att det finns bra många, mycket bättre svenska handbollsspelare som hade tagit deras platser. Men de kanske inte hade kommit hit för 1200 euro brutto eller netto, oavsett vilket. Så att, och det klarar man sig väl på. Alltså, jag slutade faktiskt jobba, eller jag hade slutade med heltidsjobb i Sverige när jag började tjäna, när jag hade 14 000 netto. För att då tyckte jag att det var värt det, och så var jag så pass ung så att jag kunde leva
du,
på det.
Du räknade nettolöner?
Nej, förlåt, brutto menar jag. Alltså. Brutto.
Fan, vad jävligt internationell.
Ja, brutto.
Nej, men jag menar brutto.
Inte länge.
Ja,
nej, och det är väl rimligt när man är 22, för då är det väl många av ens polare som kanske pluggar och har CSN, och det är väl i paritet med de siffrorna typ.
Ja, precis. Och jag bodde väl i och för sig hem. Ja, jag flyttade. Ja, skitsamma. Men det var i alla fall liksom, då tyckte jag att jag klarade mig och tyckte att det var värt det liksom. Även om det kanske rent ekonomiskt inte var det mest intelligenta beslutet. Men det är ju en annan gång.
Kul! Fan, ett lönsegment. Det är inte ofta vi kör det. Ibland kan jag känna att vi fastnar lite i det som vi satte igång förra gången med serielunken. Alltså, vi snackar ju rätt mycket matcher och hur det går och så. Det är rätt skönt att få göra ett litet så här, stampa ner
foten. Det här tror jag faktiskt att vi har haft uppe också någon gång. Men vi kan ändå ta det nu när vi pratar löner och sånt. Så då är säkert folk intresserade av vad de bäst betalar tjänar. Då snackar vi i alla fall några millar om året netto. Alltså, säg mellan 3, 4, 500 tusen i månaden netto. Liksom. Beroende på vart du spelar och sånt där. Och där har jag också väldigt mycket med... Alltså, jag vet att det finns väldigt förmånliga skatteregler för till exempel Veszprém och sånt där. Eller de företag som sponsrar Veszprém, ska sägas. Men det kan väl ändå vara sagt då när vi ändå pratade löner.
Men det är ju också på ett sätt och vis mer intressant att veta vad Oskar Bergendahl får i Stuttgart än vad Mikkel Hansen har i PSG.
Ja,
även fast det också är, du måste ju ha top notch också för att veta vad spannet slutar, såklart.
Men det
är ju verkligen så, menar jag, att när någon säger, vet du vad Andreas Nilsson har i Veszprém, så kan du säga en siffra till mig som är, alltså det kan skilja 100 000 i månaden, och jag bara, låter rimligt. Alltså om du säger så här, han har 150 000 netto i månaden, jag bara, ja, okej. Okay. Och så säger du, han har 250 000 netto i månaden, ja, ja, okej. Okay. Det har han säkert.
Ja. Och jag håller med, men jag vet, jag tror att även att vad pöben vill ha, så att säga.
Mm.
Ja, du är ju vårt finger upp i pöbelns allé, så att säga. Så det är bra.
Ja, fan vad de älskar att bli kallade pöben.
Ja, men det kan man ha om man vill ha. Det kan man ha om man vill veta högsta lönerna i världen. Då kan man
Ja, precis. Det är ju kreti och pleti.
Mm. Kul. Ja. Med det sagt så tänkte jag att vi faktiskt skulle prata lite om handbollen som har spelats också. Jag vill att vi återvänder, och jag vill att vi hyllar Guif för sina senaste matcher. Och jag tänker att det är värt att vi lyfter upp Zoran Roganovic otroliga tränarinsats. Alltså, dels då det han gjorde i Montenegro och med landslaget där. Och sen nu när han kommer hem då. Och Guif, som vi ju vet är ett lag, alltså bestående av ett hopkok liksom. Det är några spelare som är jättebra, många spelare som kan bli superduper bra. Men det är ju inte ett av de bästa lagen på papper. superett i alla fall. Men de gör ofta någonting nytt. Alltså i deras matchplaner så ingår det nästan alltid att de gör någonting som åtminstone för mig, och jag tror för många motståndarcoacher också, är oväntat. Och det tycker jag han ska ha cred för.
Ja, verkligen. Och nu känns det som att vi har sagt flera gånger att vi måste ge sådana cred. Men det måste vi verkligen, för att han nämns lite för sällan i det sammanhanget. Och han gör det verkligen jättebra. Och förutom några invärvade, nu var ju målvakten Daniel, va?
Freyr
Arnason.
Jättebra mot Kristianstad.
Jättebra.
Nej, precis. Nej, de vann mot Kristianstad med 27-24, och de slog ju tidigare i veckan då Lugi på bortaplan med uddamålet 29-28. Ja.
Men att förutom dem, eller Arnar, Daniel,
Freyr. Heter han inte Andreasson?
Jo, för Freyr Arnason var ju mittsexan som jag spelade med Kristianstad. Arnar, Freyr, Arnason. Men han heter någon.
Islänningen i mål kan vi bara säga.
Daniel Andreasson.
Christian Andreasson. Jag tyckte. Ja.
Jo, precis.
Ja. Och, men så är det ju liksom lokala unga spelare från Eskilstuna och lite så här ihopvärvade spelare som ja, men typ Melke Norman, som jag gissar var lite reject i RIK. Ja, Palm, mittsexa från Ove Helsingborg, och Lugi, alltså så här lite random handbollsligaspelare typ.
Pavle Karasic kan ju nämnas i sammanhanget kanske.
Ja, alltså, och gör jättefina resultat med det här laget, och jag tycker det som är så kul. Och det är också för att jag har ju en teori, jag vet inte, nu är inte jag ute i alla klubbar i Sverige och ser vad de gör till vardags, men jag tror ju att känslan är att väldigt, väldigt många klubbar typ bara tränar individuell teknik och inte så mycket på liksom så här, vilka tränar på det egna spelet och taktik och sånt där. Och känslan är att Zoran lägger väldigt mycket tid på taktik, mindre träning på individuell teknik. Och jag tycker att det syns att de utvecklar det sinnet och vinner matcher på det. Lite det du är inne på, Emil, att de testar nya grejer och överraskar motståndarna med olika varianter. Liksom, som de uppenbarligen måste träna på i alla fall i veckan, antar jag. Och det tycker jag är väldigt kul.
Ska säga att det finns en ganska fin intervju gjord för någon dag sedan med Johan Palm på handbollsligan.se där han kallar Roganovic för en, tror det var
alkemist,
en gal, ja, men jag tror också att det var en galen alkemist som kastar ihop något, får en att tro på det och så flyger ut någonting som är bra. Så att både Palm gör det fint, och den som gjorde intervjun också.
Man gillar ju, alltså Palm höjs ju ens ögon bara genom att han uttrycker sig på det sättet. Tänker man ju inte att en ung spelare ens liksom har det. Det är ju min fördom, att de inte vet vad en alkemist är ens. Och så bara lägger han fram det som en beskrivning av sin tränare på det sättet. Det
jag reagerade
man blir
också
ju nyfiken på Palm.
Ja, verkligen. Men han är ju också, jag tror att han är väl från Lund ursprungligen. Jag vet att han var ungdomsspelare i Lugi.
Han har pluggat,
ja.
Han har ju lite den indie-frillan också. Man ser, ja. han har nog någon gång haft en Kafka-bok i innefickan eller så. Som han.
Precis.
Ja, mycket elegant. Det ska de ha, Guif. Och i samma andetag som vi nämner att Guif slår IFK Kristianstad med 27-24 så kan vi också passa på att nämna att det var ett ganska skadeskjutet IFK Kristianstad. Och så kan vi säga det också. Att det kan nog möjligen fortsätta se lite knackigt ut för Kristianstad tills de börjar få tillbaks lite fler spelare.
Ja. Och jag kan faktiskt, ja men fan, jag kan ta den lite ändå faktiskt. Men att Kristianstad påminde om Kristianstad när de var dåliga för något år sedan eller två eller vad det nu blir. Och att de spelade liksom väldigt fantasilöst och begränsat anfallsspel. Och han ska ju verkligen, islänningen i mål ska ju verkligen ha all beröm. Men det var ganska tacksamma liksom skottlägen, för att de kommer inte riktigt till någonstans på grund av typ Emil Frenöfors, alltså, han gjorde det jättebra, men han fick spela mycket på 9 meter och så liksom. Och det slutade ofta med att nödlösningen var att ge Marcus Olsson bollen och han får skjuta hårt. Vilket han väldigt ofta gör väldigt bra, men mot slutet framförallt när Guif gjorde ett litet minirykk, då bommade han ett par stycken.
Jag kan inte fatta att jag är den som alltid tar upp det här, men det är ju ändå så att de hade ju ordinarie vänsternia med i Marcus Olsson. De hade Anton Hallbäck med, Fran Döfors var med, Leo Larsson var med. Ja. men det de saknar då är ju Vasha Furlan. Alltså de saknar sin playmaker. Alltså det är så jävla...
Ja, men det är så tydligt. Jag vill inte säga det. Men det var det enda jag tänkte på när jag såg matchen. Alltså det är så tydligt. Nu vet du det. Han är väl tillbaka lite smått, tror jag. Unge Larsson.
Isak Larsson. Men han var inte med den här matchen, tror jag.
Alltså...
Eller var han det? För transparensens skull kan jag ju kolla matchprotokollet här och se om han är med på laguppställningen, men det är han inte, säger jag nu. Så att han var inte med. Nej. Och då saknar de ju det alternativet med, för han och Zoran Bosic var ju de som var tänkta att gå på mitt nio.
Precis. Ja, och det underlättar inte heller att Albin Selin skadade sig typ i första anfallet. Anton Hallén var uppenbarligen inte redo att spela 60 minuter på grund av den skada han återhämtade sig ifrån. Så att de tvingades ju spela med Alfred Ehn på höger 6. Och det har vi ju inte sett sedan Charlie Sjöstrands glansdagar med ostkroken.
Det var inte konstigt att de trodde att det skulle gå lika bra som på den tiden. Det, liksom, det finns bara en.
En ganska...
Men varför spelade han Lejman då?
Ja, just det, nej, han var inte där.
Ja, han var ju där, men varför lirar han inte med? Han var
inte där på det sättet i alla fall.
Nej,
ja, nej, men vi får se det då. Ryktet säger väl att de inte ska vara borta så där himla länge, Kristianstads spelare. Men det, ja, ett litet varningens finger säger vi där då för Kristianstads nästkommande matcher. Och sen så kan vi ju då, när vi har nämnt Guif Lugi lite grann, säga att det strecket där runt slutspels, sista slutspelsplatsen är ju väldigt intressant. Hallby 16 poäng, Guif 16 poäng, Lugi 14 poäng med en match mindre spelad. Men det, ja, vi har ju tidigare varit inne på att prognosen ändå ska vara att Lugi tar den, men lite inne på att Guif kan krångla sig till den på något
de sätt. Spurtade ju förra året också.
Det gjorde de ju.
Kom i, jag är dålig på travsport, men på tredje spår.
Det blev nästan som en open stretch där.
Jaha, fast då. Okej. Okay. Ja. Det där kanske var en Super Bowl-referens. Eller amerikansk fotboll-referens, om jag inte förstår. Men det slog mig nu att vi borde ju snacka med Zoran Rogljanovic en sån där 10 minuter.
Det borde vi verkligen.
Ska göra med Tony Johansson. Får jag säga en sak som jag vet att Emil Sjölin framförallt kommer sucka lite åt angående IK Sävehof och Önnereds HK?
Jag vet inte varför jag suckade nu. Du får säga.
Nej, men du kommer sucka efteråt. För att diskussionen
du
hörde, är faktiskt...
Du hörde lagen.
Ja, preventivt suck.
Ja, men diskussionen är kring domaren nämligen.
Ja, kör.
Ja, nej, och jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det. Men det säger någonting att... I den matchen så fick ju det blev ett direkt rött i IK Sävehof.
Spante,
ja, precis.
Spante, som vi brukar berömma för hans fina försvarsinsats.
Ja, och har ju varit väldigt fin även i andra änden av banan. Det är ju faktiskt just nu. Om man skulle ta ut en startsexa, bästa eller månadens lag, det gör väl i handbollsligan. Vad är det för månad? Februari. Då jävlar, jag tror Spante är med det. Skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Men att under typ 3 minuter, då var utdelades det alltså 3 slag i ansiktet. Med 3 olika bedömningar. Alltså då fick de, först fick Spante rött kort. Sen i anfallet efter fick Vetle Ek-Aga 2 minuter. Och sen i påföljande anfall så fick Fredrik Tern ingenting.
Stenbäcken 2 minuter. Vad var det?
Stenbäcken 2 minuter, ja. Men det har väl någonting, har du inte det?
Jo, det har det.
Det har det verkligen. Alltså, diskussionen om att det är svårt att bedöma handboll är kanske tröttsam. Men där var det så jävla påfallande i och med att det var inom en så kort tidsperiod. Och ja, jag vet inte riktigt vart jag ska komma.
Nej, för det jag, min motfråga är ju, men tycker du att alla kontakter i ansiktet ska generera samma bestraffning? Är en hand som läggs upp, för det var vi ju inne på när vi pratade i början av säsongen, att det var för mycket nudd i ansiktet som gav rött kort.
Ja, nej, och det är ju faktiskt, min bedömning är att jag tycker att Spantes inte ska vara rött. Och att man ser lite för dålig vinkel på den som friades helt, ska jag säga. Men tvåa på Stenbäcken och i mitt fall då, eller mitt tycke Spante i alla fall, tycker jag är rimligt.
Tänkte ni på matchen mellan Hammarby och RIK? Att Dolk fick en tvåa när han var uppe och knockade en RIK-spelare.
Ja.
Och där var det så här, det hade varit rött om det inte var Dolk, kände jag, för att alla älskar Dolk och han var så jävla han var så jävla snabb också med att liksom upp med armarna och bara gick rätt fram och hjälpte honom upp och liksom gestikulera. Alltså det var så här, eller solklart ska jag inte säga, men det var ändå så här, okej, hade det varit Brännberger så hade han ju han hade redan liksom varit halvvägs ut genom korridoren.
Ja.
Hade det varit på Dolk hade det blivit rött.
Alla på Dolk, ja, precis. Så där, ja. Det är också något.
Det är kul att domarna uppskattar Martin lika mycket som jag gör.
Verkligen. Vill du säga något mer om det, Josef? Eller ska
ska jag ta en domargrej till då?
Okay.
Bara för att vi ändå är inne på det. Mm. För att det här... Det är jättebra att domarna vill stävja de här knuffarna. Eller när spelare landar lite snett på det.
Mm.
Men jag tycker att de senaste veckorna har varit alldeles för många billiga utvisningar.
Jag råkar veta en du tänker på. Ja.
Ja, och i vissa fall även röda kort. Mm. När det är alltså med en arm.
Mm.
För då tycker jag att det blir en väldigt tydlig skillnad som jag tycker att domarna borde kunna... För det, återigen, jag köper. Svårt att bedöma. Men den blir ganska tydlig när det är med en arm.
Mm. Det där tycker jag också att det där måste upp på någon domarkonferens framåt. Alltså att man åtminstone tar upp snacket om så här, vem är det som sätter sig i den farliga situationen här.
Exakt. För att återigen, jag köper. Man vill stävja skadorna och allting. Men nu blir det så löjligt när det blir, räcker med en arm. Och så fort man då tappar balansen. Vilket ju ofta sker om man hoppar i lite snett liksom, med mycket fart. Och nu, du skrattar ju för att du vet att jag syftar på Kevin Eggens röda kort som var mot Halby. Men även då Jonathan Stenbäcken tror jag. Eller det skulle vara han som skulle få den mot den. Tror att de tog Felix Möller istället eller något sånt där. Skitsamma. Det handlar liksom inte om, diskussionen handlar inte om att det är Hammarby. Utan det är just det. När det blir så tydligt med en arm i en knuff i liksom den riktningen som spelaren hoppar i. Den måste man kunna se igenom. Det var det jag hade att säga.
Okej, bra. Tack. Jag tycker också att vi ska notera att humlorna flyger. Om vi flyttar ner ett streck. Oh, i och för sig, fan, nu ligger jag Aranäs bara en poäng efter Lugi. Men jag tror att Aranäs ändå får snarare kategoriseras i sjoket Aranäs, Önnered, RIK och IFK Ystad som slåss om Ingemansland eller sista platsen. Och där tog ju Aranäs en viktig skalp mot IFK Ystad där Berke hade, tror jag nu då, 53%. Men humlorna flyger igen, det var ett tag sedan sist.
Alltså det, med tanke på att det var deras första seger på 13 matcher så är det väl helt rätt att lägga dem i det segmentet. Det var ju att de började säsongen så fantastiskt bra. 4 segrar inom loppet av en månad. Och, men sen dess, det här var som sagt deras första vinst sedan 10 oktober. Så att det har ju inte, liksom, humlorna har ju... Ja, de trivs ju inte på den här årstiden, eller vad är det du sa, Josef?
Nej, det är väl min teori att de dör väl om vintern eller någonting.
Ja, så de går en varm vår till mötes här nu då, förhoppningsvis för Kungsbackas stolthet. Ja. Men det är ju de här, alltså det är ju det, du pratar om slutspelsträcket, vi pratar om bottenträsket, det är ju där är det ju, och runt kvalstrecket också naturligtvis, det är ju där det händer grejer nu. Alltså beroende på hur mycket tabellen haltar så pratar vi 6-7 möjligheter till att knipa poäng. Det är ju så mycket ångestmatcher, och att man då vinner mot en i det här fallet direkt konkurrent som också är så jädra viktigt. Det är ju en 4-poängsmatch i dess rätta bemärkelse.
8-poängsmatch om vi räknar
med under det. Ja. Så det är ju, nej, det är fan starkt. Särskilt när du har vunnit på 12 matcher och så vinner du mot IFK Ystad när det är så här, fan, tänk att torska den också på hemmaplan. Då är det fan tufft alltså.
Ja, det hade varit mörkt. Men det är lite ny energi in där. Jag såg någon intervju innan matchen där, jag tror jag, med Wennerholm, där de frågade honom så här, men vad behöver ni förändra, vad behöver ni göra annorlunda nu? Och han svarade ju kanske tvärt emot då vad jag föreställer mig att Roganovic hade gjort. För han var ju så här, ja, men vi tycker väl att det har sett rätt bra ut, vi kommer ju köra på som vi brukar göra. Och så här,
fortsätta bara, tro på det.
Jävla, tänkte jag, det här är vad jag inte hade varit nöjd om jag som publik som hejar på Aranäs hade hört det. Men nu gick det ju jättebra. Så att det...
Ja, för det var ju lite... Charlie framförallt var ju jäkligt kritisk mot Aranäs inför säsongen.
Lägger den på mig. Du sätter den apan på min axel. Att jag var det. Men ja,
jag tog också chansen. Jag har försökt vara på det lite i det här avsnittet, känner jag. Jag ska fortsätta med det.
Du kommer ihåg saker som inte jag gör, så du kan ju säga vad fan som helst.
Ja, precis. Men att Aranäs chockade ju oss alla, framförallt Charlie, i början av säsongen. Men det jag tycker är, det är lite att de blev ju lite blottade på så sätt att det blev inte så, kom inte så mycket nytt. Aranäs var fortfarande Aranäs, och att om du klarar av att matcha dem i energinivå på deras hemmaplan framförallt, då är det inte så mycket mer. Så att just det svaret från Wennerholm förvånar inte. Utan det är just det här kämpa, kriga till sista droppen. Personifierad av Filip Jonsson bland annat. Och så tror väl de då uppenbarligen att det är det som ska lösa det.
Nu började fan med bli dags att runda av det här avsnittet, men jag har två notiser kvar som jag tycker vi ska plocka upp. Och det ena är att jag tycker vi ska plocka upp att Lug slog hör i Skånederbyt i SHE. Och det andra är att vi ska notera att Boden, som såg ut att vara en alldeles överlägsen serieledare i Allsvenskan dam, har börjat hacka betänkligt och nu till och med tappat första platsen och torskade mot Aranäs där, som är typ mittengäng med 17 bollar. Det kanske inte ser så kul ut i Boden.
Kommer du säga att du håller så bra koll på damallsvenskan då?
Det råkar vara så att jag har börjat följa damallsvenskan lite mer intensivt sen Halby har mosat den serien. Har hur många vinster som helst i rad och ligger nu etta. Och då är inte finare än så att jag börjar följa den lite mer noggrant.
Tänk vad kul nästa säsong, det blir dubbelarrangemang i idrottshuset.
Otroligt. Köpte exempelvis på det här alldeles bedrövliga och usla Solid Sport Tyresö AIK förra veckan, för att spana in toppkonkurrenterna.
Åh, jädrar det.
Fin
match. Det är hängivenhet. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Det känns som att du är den som har bäst koll på damallsvenskan. Jag kan däremot flika in på den första notisen du sa där, att Emma Navne gjorde alltså 12 mål i den matchen. Där Lugi stred tillbaka ett hör som vi uppmärksammade förra avsnittet, för att de har kommit upp på den där topp 3 placeringen igen. Så att hon är ju också på väg bort från Lugi. Det börjar röra lite på sig där, både mellan klubbar och internt, så att det är väl inte alls det är väl rimligt att Emma Naune, som har varit så bra i flera år, är på väg bort. Och Lugi har ju också värvat en mittnia, hjälp mig nu.
De har värvat från Skuru, från Cornelia Dahlström.
Så är det. Så att det är ju säkert så det är tänkt där, ja.
Ryktas väl också, sägs det, om Isabella Guldén. Man vet ju inte riktigt.
Precis,
vi har ju kallat Navne för en, vad kallade vi henne, Light Guldén, eller så, att hon i sina bästa stunder påminner om Bella Guldén.
Ja, då vill de ha the real deal då kanske.
Mm. Ska inte ha någon jävla danskopia här, inte.
Nej.
Så är det. Med de orden då, och med blickarna fästa mot horisonten och Josef Pujols och Oscar Bergendahl intervju så börjar vi då så smått runda av. Charlie vill in och säga något.
Ja, vi har ju redan plussat lite här då för att vi hoppas kunna, att det blir av, att Tony är med nästa avsnitt, och då ska vi dissekera allsvenskan lite mer om vad som händer där. Amo, Helsingborg framförallt kanske, men också angående de här notiserna och tipsen du har fått från lyssnare, så är det ju många som efterfrågar att vi pratar lite målvakt med tanke på Pallika och åldersstrukturen på våra målvakter och lite så, vad som kommer där bakom. Så det ska jag bara säga, att det blir för långt den här gången, men det tycker jag vi tar nästa vecka, för det finns absolut att prata om.
Det är helt korrekt, det står i notisblocket här. Jag tyckte det var en intressant frågeställning, men som du är inne på, det blev lite lönesegmentet tog sin tid, så att målvakter kommer vi tillbaka till nästa vecka. Och då tycker jag att sitter man redan nu och filar på en liten egen lista. Det här tycker jag är de tre målvakterna i handbollsligan som ska ta över efter de målvakterna vi har i landslaget nu. Då kan man gärna skicka in den, och så kan jag gå igenom och kika lite vad vi får för nominerade. Jag kan redan nu...
Ja men och vi kan väl tillägga det, för att idag var du ute och vevade lite, eller vevade, men du frågade lite kring ämnen och så som vi kunde prata om, och det uppskattar vi alltid, inputs. Alltså inte, det kanske inte alltid tas med så att säga, men om någon... tycker att det finns, det kanske är något som triggar igång då. Så det här lönesegmentet var ju lite kul att prata om.
Jag tycker det är gärna mer sånt konstruktiv feedback också, som att Charlie Sjöstrand är den här poddens motsvarighet till Borjan Djordjic. Jag fattar absolut inte vad det betyder. Men
är det konstruktivt då? Jag fattar det heller.
Nej, men det är säkert, det är säkert beröm, tror jag.
Det känns inte som att det är beröm.
Nej, kan du göra en Borjan-imitation?
Jag kan inte det. Jag kollar aldrig på Viasat-studion.
Nej, inte jag heller.
Men jag tänker att han är... Min bild är ju att han har en jädra självsäkerhet.
Precis, han har en jädra självsäkerhet.
Han säger allting med ett jädra patos, liksom att... Ja. Det här är den bästa mittbacken vi har. Det är den bästa i världen. Finns inget att prata om. Du kan ha bara en åsikt, men den åsikten är fel. Typ så. Det skulle ju inte jag säga.
Ja, det var tre plus imitationer.
Ja.
Så är det.
Vi jobbar vidare då. Vem är Niva?
Utseendemässigt kanske
Charlie.
Josef, du har varit så elak mot Charlie idag. På det. Ja, tack så fan.
Du är så jävla gött. Du har Nivas utseende och Bojans personlighet. Ja, du ska gå och lägga mig.
En av de sämsta legogubbar som man kan sätta ihop. Tack så fan till alla som lyssnar, och extra stort tack till alla våra patrons. Hej tack, på er.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se, låt mig känna, kan jag tro, har jag mod att försvinna i en tyst minut. Jag ser fyrar blinka här från min balkong.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.